Kan Sverige få en sista chans? Nu tänkte jag att jag skulle vara väldigt personlig en liten stund. Och du ska veta att jag känner mig oerhört oroad över vart Sverige är på väg. Även om jag vet att Bibeln förutsäger en genommörk period i hela världen alldeles före det att Jesus kommer tillbaka. Men tack och lov att jag som kristen får se fram emot Jesu återkomst och det eviga livet i fullkomlig glädje och frid. Och jag behöver egentligen inte oroa mig så mycket över mörkret för egen del, men otrevligt är det. Och det är allvarligt för dig som inte lämnat ditt liv till Jesus. Sveriges framtidsutsikter ser inte bra ut. Om man ser efter med öppna ögon, tycker jag. Jag kan gråta när jag betraktar det andliga tillståndet i Sverige. Och jag förfäras när jag ser hur själviskhet, omoral och laglöshet breder ut sig. Det är skrämmande att se alla som är förslavade under alkohol, narkotika, sex, okkultism, konsumtion. Och jag känner en stor sorg när jag ser på vart det håller på att ta vägen med Sveriges demokrati, självständighet och frihet. Och när jag ser allt detta så längtar jag så oerhört efter att få se Guds kraft och väckelse i vårt land. Och när jag ser mina egna tillkortakommanden, ja, då ropar jag till Gud efter helgelse, kraft och den helige ande även i mitt liv. Men när jag då ber om väckelse och samtidigt ser att vi inte får någon väckelse i Sverige, så frågar jag mig gång på gång vad som står i vägen för det här sanna kraftflödet ifrån Gud och sann väckelse. Och jag har sökt i min bibel och grävt i gammal svensk väckelselitteratur, och då tycker jag mig se att det inte finns något generellt svar. Det finns flera saker här som är inblandade. Men den helt avgörande saken, det är denna. Att Jesus sa så här: när den helige ande kommer över oss så ska vi få kraft att bli hans vittnen. Alltså så beror det här sanna vittnandet och väckelse på om vi har den helige ande eller inte. Och eftersom vi inte ser väckelse eller den kraft i vittnandet som de första kristna hade, så kan vi anta att den helige ande inte bor oss ibland oss så som han skulle vilja göra. Och då måste vi söka efter orsaken till detta. Det finns, vad jag kan se då, tre absoluta förutsättningar för att den helige ande ska ta sin boning och stanna hos en på nyttfödd människa, och för att vi ska kunna vandra i Guds förberedda gärningar. Och det är ringhet, helighet och lydnad inför Guds ord och tilltal. Gud bor bara hos den som är liten i sig själv och har ett ödmjukt hjärta. Han delar inte heller rum med avgudar, villoläror, otukt eller orenhet. Och han använder oss inte i sin tjänst om vi inte lyder hans ord och tilltal. I det här radioprogrammet så ska jag prata om den här första förutsättningen för att den helige ande ska komma och bo hos oss. Och det är ringhet och ödmjukhet. Något som vi har tappat bort i takt med att vår bildning och vårt välstånd ökat i Sverige. Och det här handlar om en Guds princip som vi måste rätta oss efter om vi ska få se Guds kraft komma i rörelse i vårt land igen på samma mäktiga vis som det var i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet, då det var riktiga väckelsetider i Sverige. Och jag har i det här programmet valt att kalla denna princip för David och Goliat-principen. Före det att vi lyssnar till en sång så ska jag läsa ett bibelord från Gamla testamentet, och det är om när profeten Samuel letade efter en person som Gud ville göra till kung över Israel efter Saul. Samuel fick då syn på Davids äldre bror, och så trodde han att det var han som skulle bli kung. Men då läser vi i första Samuels boken kapitel 16 och vers 7, och där ser vi hur Gud tänker. Det står så här: men Herren sade till Samuel, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Nu ska du få en liten verklighetsbild av samhällets och kyrkans ohälsa i Sverige idag. Sedan ska jag försöka visa att ohälsan beror på att vi kristna saknar den heliga ande i allt för stor grad. Och sist ska du få flera exempel på vikten av just ringhet och ödmjukhet för att vi ska få del av den heliga ande och gå segrande fram. Om du slår upp till exempel Göteborgsposten vilken dag som helst så ser du ju att vårt samhälle håller på att spåra ur fullständigt. Det handlar om förskingring, rån, bedrägerier, våldtäkter, misshandel och mord varenda dag. Och så var det inte för 20 år sedan. Du vet också mycket väl hur illa ställt det är med etiken och moralen hos många av våra politiker, företagsledare och tjänstemän. Men omoralen ökar också oerhört i hela samhället. Lögner och oärlighet blir mer och mer okej. Pornografi, det är vardagsmat för en stor del av befolkningen och den blir bara mer och mer pervers. Supandet är idag på samma nivå som det var i slutet av 1800-talet då Sverige drunknade i sprit. Och utav alla äktenskap så är det idag faktiskt 40% som slutar med skilsmässa. Varje dag försöker 5 olyckliga och förvirrade ungdomar att ta sitt liv. Och kriminella ligor kör ju kors och tvärs över våra öppna gränser med sprit, knark, prostituerade och stöldgods till och med från våra kyrkor. Och det finns tyvärr också kunder till allt det här. Under denna enda timma som detta radioprogram sänds ut så kommer det i Sverige enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2004 att ha rapporterats 15 inbrott, 35 stölder, 2 rån, 8 fall av misshandel, 15 fall av skadegörelse, 6 narkotikabrott, 2 rattfylleribrott. Allt detta alltså under en enda timma. Och varje dag i Sverige sker det 10 våldtäkter och det begås 1 mord varje dag. Står allt väl till i Sverige tycker du? Visst håller ett mörker på att sänka sig över vårt land? Vi ska också titta lite på hur det ser ut bland oss kristna. 1500 församlingar har lagts ner sedan kristenheten stod på topp i Sverige. Och ofta så ser man ju kyrkor och bönehus till salu i olika annonser. Svenska kyrkan tappar bortåt 70 000 medlemmar varje år och frikyrkorna minskar också drastiskt i medlemsantal. Uppe i Norrland ska man istället nu bygga ett av Europas största buddhisttempel, alltså ett tempel till avgudarna. Och sedan vet säkert ni lyssnare hur illa ställt det är med många av våra kristna ledare. Många förnekar både skapelsen, Bibeln och Jesus. Andra har utnämnt sig till andliga experter och konsulter och förkunnar endast mot en saftig betalning. Ett stort antal präster och pastorer har också svurit sin trohet till mästarna och bröderna i olika mer eller mindre hemliga och okulta sällskap. Så att renheten och kanske den primära troheten till Jesus och den egna familjen blir satt åt sidan. Många bland det kristna fotfolket gör precis som världens barn och lägger mer och mer tid, pengar och kraft på den egna njutningen och statusen. Och Jesus får då stå vid sidan av och titta på när man istället för tid med honom prioriterar mer och mer av prylar och lyx, utseende, upplevelser, resor och nöjen. Gudstjänster, det hinner man inte med. Och än mindre bön och bibelläsning. På många så kallade väckelsemöten idag så pratas mest bara om pengar och om att ge pengar till den som talar för att man själv ska få Guds välsignelse på det ekonomiska området. Helt i linje med tidens ande. Ska sanningen fram så har vi inte sett någon äkta väckelse i Sverige på väldigt länge. Står då allt väl till i kristenheten, tycker du? Visst faller det ett mörker även över oss? I Gamla testamentet så kan vi läsa om att när Gud välsignade sitt folk Israel så att de levde i trygghet och välfärd, ja, då lämnade de troheten till Gud och hans ord och började följa alla slags utsvävningar. Religionen liberaliserades och fick ibland okulta inslag. Omoralen växte sakta men säkert fram i hela samhället, precis som en cancersvulst. Och det ledde till korruption, splittring och inre stridigheter. Så småningom så började hela landet sönderfalla inifrån, och det gick till slut så långt att man till och med brände upp sina egna barn som offer till avgudarna. Allt detta bara för att säkra välfärden och självbestämmandet. Det som till slut fanns kvar av den ursprungliga religionen, det var bara ett enda stort hyckleri. Under hela den tid avfallet höll på i det forna Israel så sände Gud ständigt profeter som varnade för den slutliga domen om inte folket omvände sig. Samtidigt så fanns det falska profeter som sa att allt stod väl till. Och i deras självgodhet så tyckte de här profeterna att de hade läget under kontroll, och folket lyssnade hellre till dessa välfärdsprofeter än till dem som man sa och tyckte negativa och egensinniga domsprofeterna. När det har gått så här långt i ett lands andliga utförsbacke så hjälper inga politiska beslut. Det hjälper inte heller om man ställer till med moralkampanjer, lovsångsmanifestationer eller om man proklamerar Guds seger över landet och samtidigt förbannar ondska och motgångar. Gud har ledsnat och tagit sin hand ifrån landet och vill inte veta av någon lovsång eller några praise-partyn. I profeten Amos bok i Gamla testamentet, kapitel 5, vers 21-24, så säger Gud just det här till sitt avfälliga folk. Så här står det: jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Ta bort ifrån mig dina sångers buller. Ditt stränga spel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Och där var det slut på citatet. Det Gud ville se hos sitt avfälliga folk var alltså hjärtats omvändelse på djupet och ett rättfärdigt levande. Men ingen lyssnade, dansen fortsatte, och till slut så blev de militära hoten verklighet. Jerusalem jämnades med marken och folket fördes bort i fångenskap. Och denna utvecklingslinje gäller nog för länder än idag, tror jag. Bibeltroende kristna vet att ondskan ska kulminera i ändens tid, där den fullständigt får övertaget genom ett antikristligt rike. Att det här ska komma, det kan vi inte göra så mycket åt, men vi kan fråga oss vad som möjliggör detta. Och vi kan fråga oss om vi kanske rent av kan fördröja den här händelsen en tid för att vinna så många som möjligt för Jesus. De här frågorna leder oss in på ett litet sidospår en stund för att du ska få en bredare grund till det som jag ska säga senare, men först nu så ska vi lyssna till en sång. Vad är det som möjliggör ondskans utbredande i ett land? Ja, jag ska nu försöka visa på vikten av att Guds folk har den helige ande boende hos sig för att hålla tillbaka ondskans utveckling i hela samhället. I andra Thessalonikerbrevet i Nya testamentet, kapitel 2, vers 3-8, så skriver aposteln Paulus om hur det ska bli med antikrists framträdande i världen. Det står så här: ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag var ännu hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Och där var det slut på bibelcitatet. Jag har funderat mycket på vad som står i vägen för Guds kraft och väckelse. Men man kan ju också vända på frågeställningen och fråga sig vad som kan stå i vägen för ondskan. Här i texten talas om han som hindrar antikrists framträdande och som måste röjas ur vägen. Och det hör ihop med ett stort avfall. Sedan ska antikrist sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Jag tror att han som står i vägen är Guds helige ande. Och när den helige ande bor bland Guds folk håller det ondskan borta. Både från våra församlingar och till en viss del från det omgivande samhället. Och detta kan vi då ju bland annat se i berättelserna om Guds folk i Gamla testamentet. På Gamla testamentets tid så stod Guds tempel på en fysisk plats i Jerusalem. Och när folket avföll från Gud så lämnade Gud till slut sitt tempel. Och Jerusalem kunde då intas så att folket blev förslavade och bortförda till en annan fysisk plats, nämligen Babylon, som är en förebild till antikrists rike. På Nya testamentets tid, i vår tid alltså, så finns Guds tempel inom oss kristna och Guds ande bor nu där, står det i Bibeln. Till exempel i första Korintierbrevet kapitel 2, vers 16-17. Om vi kristna då avfaller från Gud så lämnar Guds ande oss och vårt hjärtas tempel blir då istället öppet för Babylons ande som för oss bort ifrån Gud in i fångenskap under synd. Gamla testamentets dramatiska händelse liksom spelas upp i repris fast nu i vårt andliga liv. När då Paulus i andra Thessalonikerbrevet skriver om ett stort avfall som först måste ske och att han som hindrar ska röjas ur vägen för att antikrist ska kunna träda fram. Ja, då tror jag att det handlar om att Guds ande måste drivas ut ur de kristnas hjärtan i en sån omfattning att antikrists framträdande blir möjligt. Det är det stora avfallet i ändens tid som orsakar detta. Och avfall gör man endast från tro. Därför är det församlingens avfall från Gud och hans ord som gör att Guds ande, alltså han som hindrar, röjs ur vägen och ondskan successivt tar över och till sist sätter antikrist på tronen. Och eftersom vi kristna utgör Guds tempel på jorden i denna tid, så kanske det inte är i något nytt tempel i Jerusalem som antikrist sedan kommer att sätta sig och utge sig för att vara Gud, utan kanske hans ande som sätter sig i våra hjärtans tempel, om vi har avfallit alltså. Ska jag nu summera detta sidospår då, så blir det så här att Guds ande finns bara i den omfattning på jorden som motsvaras av antalet på nyttfödda och andligt levande kristna som kan vara tempel för honom. Det är när Guds ande får bo hos majoriteten av de kristna som ondskan kan hållas i schack i ett samhälle. Och då är det inte helt ologiskt så att ondskan i världen ger en vink om hur många andefyllda kristna det finns. Ondskans omfattning liksom visar hur det är ställt med de kristnas förhållande till Gud. Och om det är så här, så kan vi med all den ondska vi nu ser ana att det idag är väldigt många människor som bara är kristna till namnet, men inte är ett tempel för den heliga ande. Och då tar ondskan successivt över mer och mer. Och då måste väckelsen börja med Guds folk istället för att vi förbannar ondskan utanför våra kyrkor. Offer, bön och lovsång räcker inte då. Det är total omvändelse till Gud och andeuppfyllelse som gäller. Okej, nu har jag pratat om vad det är som verkligen kan hålla tillbaka ondskan, och det är Guds heliga ande. Ingenting annat. Men vad är då förutsättningen för att Guds ande ska vilja bo i oss? Hur ska vi få tillbaka Guds ande i våra hjärtans tempel? Hur ska saltet få tillbaka sin sälta så att vi kan få bort förruttnelsen? Ja, självklart måste man vara en kristen och född på nytt för att få del av den heliga ande. Men det tänker jag inte prata om i detta radioprogram. Men jag har också hittat en princip i Bibeln som vi har tappat bort fullständigt, tycker jag. Egentligen är jag av princip emot andliga principer, eftersom man då lätt fastnar i mänskliga former och regelverk. För Gud är dynamisk och gör oftast på olika sätt med saker och ting. Men här tycks det ändå vara så att Gud följer en och samma princip. Och jag har valt att kalla den här principen då för David- och Goliat-principen, med fokus på Davids egenskaper. Och denna princip kan vi också uttrycka på många andra sätt. Att Guds ande bor hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. När vi är svaga är vi starka. Att vi ska ha skatten Guds ande i lerkärl. Och det som ingenting är, det utväljer Gud. Ringhet och ödmjukhet alltså. Vi kan se den här principen verksam hos många utav Bibelns personer. Och jag ska ge några exempel då. Jag ska börja med Gideon. I domarboken i Gamla testamentet så ser vi hur midjaniterna hade fått makten över Israel, och så plågade de så hårt så att Guds folk till och med gömde sig i hålor i marken. Och så här hade det blivit för att folket hade avfallit ifrån Gud. Men faktiskt, de ropade till Herren i sin nöd, och då utvalde Gud Gideon till att befria sitt folk. Och vi ska läsa i domarboken då i Gamla testamentet, kapitel 6 och vers 14-16. Då vände Herren sig till honom, Gideon alltså, och sade: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld, se, jag har sänt dig. Gideon svarade honom: o Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Och det var slut här. Sedan så lät då Gud Gideon gå till anfall mot midjaniterna, men endast med 300 man. Sammanlagt så var det 120 000 fiendesoldater som stupade på grund av den förvirring som Gud släppte lös bland midjaniterna. Och det här var alltså Guds sätt att besegra en fiende. Och det sätt Gud valde gjorde att han själv fick äran. Här var det David- och Goliat-principen som var verksam. Och det som ingenting var utvalde Gud. Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, sjunger vi också ibland. Samma princip ser vi alltså även hos kung David. Han var den minste bland alla sina bröder. Han var bara en enkel fåraherde, ett lågstatusyrke. Men Gud utvalde denna enkla ringa människa till att bli kung i Israel och till att strida mot Israels fiende. Om vi hade fått uppdraget att utse en kung åt Israel så hade vi säkert inte letat ute på landsbygden. Och hade vi mot all förmodan gått till Davids hem så hade vi säkert smort någon av Davids större bröder till kung istället. Och här måste vi fundera över vad vi tittar efter när vi utser ledare i våra församlingar. Jag vill mena att vi inte lever efter Guds principer. Vi har inte Guds tankesätt. Som vi läste i första Samuels boken kapitel 16 vers 7, så går Gud inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat. Ni minns säkert berättelsen om David och Goliat. Och Goliat var filisternas främste krigare och oerhört skräckinjagande för Guds folk. Han var faktiskt över 3 meter lång. Hans bröstpansar av koppar vägde runt 60 kilo. Och bara spetsen på hans spjut vägde runt 8 kilo. Så ni förstår att folket var skakis för honom. Före striden mellan David och Goliat så hade Goliat under 40 dagar stått och hånat Israel och hädat Gud utan att någon vågade täppa till munnen på honom. Och det finns många liknande Goliat-typer också i vår tid som står och skränar och hädar Gud och förlöjligar oss kristna. Men hur besegrades då Bibelns Goliat? Det finns en del att lära av den striden. För det första så var David utvald av Gud och inte av människor. Och för det andra, så eftersom David kom emot den här storvuxne soldaten Goliat med bara en enkel stenslunga, så var det nödvändigt att David förtröstade på Gud i den här, som det såg ut, mycket ojämna striden. Och det är just detta som är hemligheten bakom framgångar i Guds rike, att man inte har något stort i sig själv att luta sig mot, utan att man är hänvisad till att förtrösta på Gud i sin ringhet. Gud satte inte in ett elitförband i striden mot Goliat, även om det skulle vara det mest logiska att tänka sig att det skulle vara så. Och då ska inte heller vi ställa fram andliga elitförband i tron att de ska övervinna Goliat-typerna i vår tid. Vi måste följa Guds sätt att handla, och det verkar som om Guds väg alltid följer David och Goliat-principen. David kom emot Goliat i all sin ringhet, utan vapen i stort sett och utan rustning, men i Herrens Sebaots namn. Om vi går på teologiska utbildningar och bibelskolor så finns en risk. Det måste inte bli så, men det finns en risk att vi blir andliga experter som Gud inte vill använda. För då kan någon annan än Gud få äran. Vill vi bli en Guds David, så är det kanske inte på universitet som vi förbereder oss bäst för striderna, utan på knä inför Gud. Där blir Gud stor och vi blir ödmjuka. Och kanske man borde sjunga så här också: icke genom någon människas bildning eller titlar skall det ske. Vi kan läsa om detta i första Korintierbrevet, kapitel 1, vers 26-29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Om du alltså känner dig liten och svag och att du ingenting är, eller att du inte har någonting som är användbart för Gud, så misströsta alltså inte, för just du har det bästa utgångsläget till att bli använd av Gud, enligt Bibeln. Det är sådana som du som Gud vänder sin blick till, för du kan förtrösta på honom, precis så som David gjorde. Nu ska jag som sista exempel lyfta fram hemligheten bakom aposteln Paulus oerhörda framgångar med att sprida evangeliet. När jag läste Korintierbreven nyligen så fick jag flera starka oj då upplevelser över ett par saker. Och dessa känner jag att jag måste dela med mig av, för det här är väldigt avgörande saker. I första Korintierbrevet kapitel 1, vers 17 så står det något som är väldigt, väldigt viktigt. Paulus skriver så här. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Jag tar den sista raden en gång till. Och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Paulus visste alltså att om han själv kom med något som var märkvärdigt i människors ögon, ja då skulle han själv bli upphöjd istället för Gud, och Guds kraft skulle därmed lämna honom. Därför skrev Paulus också som han gjorde att det är nödvändigt att ha kraften i ett bräckligt lerkärl. Och därför kunde Paulus också med tacksamhet acceptera alla de motgångar och lidanden han fick uppleva. Och därför accepterade han den törnetagg som plågade honom. Han visste att detta var nödvändigheter för att Guds kraft skulle vara verksam genom honom och stanna kvar hos honom. Vi vet ifrån apostlagärningarna i Nya testamentet, som alltså läkaren Lukas skrev, att Paulus fick vara med om att göra en mängd riktigt mäktiga kraftgärningar. Paulus uppväckte döda, han reste upp lama, han botade en mängd andra sjukdomar och han fick förmedla andedop och andliga nådegåvor. Men visst är det anmärkningsvärt att han själv aldrig nämner något om detta i alla sina brev, för så är det. Paulus berättade aldrig själv om alla sina under. Och det är uppenbart att han aktade sig för det, för annars kunde han själv bli upphöjd och Kristi kors därmed förlora sin kraft i hans liv. Paulus predikade hellre Kristus som död och uppstånden, alltså evangelium. För tro kommer bara av evangelium. En annan enorm händelse som Paulus fick vara med om var att han blev uppryckt till himlen vid ett tillfälle. Detta nämner han blygsamt endast en enda gång i sitt andra brev till Korintierna. Och då säger han faktiskt att han är en dåre som nämner det. Hade han inte känt sig nödgad att ta upp den här händelsen i detta brev, och hade inte brevet fått en sån spridning, så hade vi inte känt till hans besök i himlen. Betänk det att Paulus aldrig nämner denna händelse på något annat ställe i alla sina brev. Och att han aldrig baserade någon undervisning på denna erfarenhet, vad man kan se. Fundera sedan över hur förkunnare gör idag. Om vi nu tänker på det Paulus säger i sina brev, kan man då ha Guds kraft med sig om man alltid berättar om alla de kraftgärningar man har gjort, eller luta sig mot den bildning, karisma eller vältalighet som man besitter? Kan man då vara den David som Gud vill använda för att bekämpa vår tids Goliat? Det är viktiga frågor för oss idag när vi längtar efter och ber om kraft och väckelse, och när vi anställer predikanter och förkunnare. När jag utifrån Korintierbrevens perspektiv då ser på vad vi kristna idag upphöjer, så ser jag att vi precis som korintierna gärna flockas runt väldiga apostlar och vänder ryggen åt dem som är som Gideon, David och Paulus. Vi upphöjer just bildning, titlar och vältalighet. Ju fler akademiska titlar, ju bättre positionerad är man inom den andliga hierarkin. Vi fascineras också av berättelser om folk som har varit i himlen på olika sätt. Och vi upphöjer förkunnare som själva Vitt och brett berättar om tusentals frälsta och mängder av tecken under i deras olika kampanjer och möten. Och detta positionerar ju den typen av förkunnare inom den andliga Goliat-klubben, skulle man kunna kalla det. Men i dessa sammanhang är inte David- och Goliat-principen verksam, om vi ska tro Bibeln. Det jag säger här kanske du tycker låter konstigt och jobbigt, men det är ju faktiskt detta som Gud vill få sagt till oss genom Bibeln när det gäller hur vi ska få del av hans kraft och få lov att utföra hans underverk. Ska jag nu summera allt vad jag försökt säga så blir det så här. Det är bara när Guds ande bor i oss som ondskan och förruttnelsen i samhället och i våra församlingar kan motas bort. Ska vi tro på Bibeln så tar Gud sin ande och kraft ifrån sammanhang och personer där fokus faller på människor, deras förmågor och deras bedrifter. Och det är i stort sett detta tillstånd vi har i Sveriges kristenhet idag. Och när Guds ande flyttar ut så flyttar Babylons ande in utan att fråga om lov. Och det leder till förslavning under olika begär och drifter. Guds kraftgärningar sker där de får flöda genom spröda lerkärl som inte själva annonserar ut vad de fått vara med om. Och Guds kraft flödar bara genom de som är som Gideon, David, Paulus och som Jesus. Det är så man kan få del av Guds heliga ande och bekämpa Goliat. Och det är detta sinnelag vi behöver i Sveriges kristenhet idag, om Sverige ska få en chans till med en genomgripande väckelse. För allt hänger på den heliga andes närvaro. Jag har i det här programmet försökt säga att läget är mycket allvarligt i Sverige, och även vårt land dras allt närmare det antikristliga crescendot vid den här tidsålderns avslutning. Det stora avfallet i Guds församling som möjliggör detta har påbörjats för länge sedan. Vi kanske kan fördröja vårt lands införlivande i detta demoniska rike en tid, och vi kanske kan få uppleva ännu en mäktig flod av väckelse innan mörkret faller helt. Men då krävs att vi följer den väg och rättar oss efter de principer som Gud har bestämt. Det är inte där ute i samhället det måste ske en förändring först. Den måste börja här inne i mitt och ditt hjärta. Det är endast när vi återvunnit ringhet och ödmjukhet som Guds heliga ande vill bo hos oss och stanna kvar hos oss. Och det är endast då som Guds rike kan gå segrande fram. Vi måste inse att vi inte själva har någonting alls att komma med som kan rädda Sverige. Aldrig har vi haft så mycket kunskap och erfarenheter i kristenheten som vi har idag. Ändå går den andliga utvecklingen baklänges med full fart. När vi nu då ser hur Guds fiende kommer emot oss med en förfärlig armé, så låt oss tillsammans kliva ner ifrån pedestalerna, lämna våra titlar, all kunskap, alla erfarenheter och synpunkter bakom oss och ödmjukt be med kung Josafats ord. Han bad så här: vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer emot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända. Så här bad kung Josafat, det står om honom i Gamla testamentet, när han under väldigt stor fruktan såg en oövervinnelig armé närma sig ifrån Ammon och Moab. Och det kan du läsa om i Andra krönikeboken kapitel 20. Vi kan be avslutningsvis med dessa orden igen. Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer emot oss, Herre. Och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig, Herre, är våra ögon vända. Hjälp oss, Jesus, vår Herre och vår Gud. Jag som varit producent heter Lennart Jareteg. Tack för att du tog dig tid att lyssna.